Kapitel 9. Beslut. 3 dagar gick med en fuktig hetta som verkade tära till och med på tairenernas krafter. Tempot i staden sjönk till en sakta lunk och i klippan var det som om tiden kröp fram. Tjänarna arbetade nästan i sömnen. Majeren slet sina snodda flätor i vanmakt, men inte ens hon kunde uppbåda nog med ork för att utdela örfilar eller smälla sina underlydande över fingrarna. Klippans försvarare stod hopsjunkna som halvsmälta ljus vid sina poster, och officerarna var mer intresserade av kylt vin än av att gå sina rundor. Storfurstarna höll sig för det mesta i sina gemak och sov sig igenom den varmaste delen av dagen. Några av dem lämnade klippan för att bege sig till sina något svalare gods långt bort i öster, på världsryggens sluttningar. Märkligt nog var det bara utlänningarna, vilka kände av hettan värst av alla, som kämpade på minst lika idogt som förr. För dem var hettan inte hälften så tung som bördan av timmarna som rusade förbi. Det tog inte lång tid för Matt att upptäcka hur rätt han hade haft om de unga ädlingarna som hade varit närvarande när spelkorten försökte döda honom. Inte nog med att de undvek honom. Dessutom spred de ut vad som hade hänt bland sina vänner, ofta i förvrängda versioner. Alla i klippan med ett par silvermarker på fickan mumlade en hastig ursäkt och försvann ur hans närhet. Ryktet spred sig utanför kretsen av unga ädlingar. Mer än en av de tjänstekvinnor som förut varit nog så glada åt lite kel och smek ville inte längre höra talas om det. Och 2 av dem sa ängsligt att de hört att det var farligt att vara ensam med honom. Perrin verkade helt uppslukad av sina egna bekymmer och Thom tycktes ha trollat bort sig själv. Matt hade ingen aning om vad det var som upptog lekarens tid, men det gick sällan att hitta honom någonstans, vare sig dag eller natt. Moraine, den enda person som Matt verkligen inte ville träffa, verkade finnas på plats så fort han vände sig om. Hon var bara på väg förbi eller korsade korridoren längre bort. Men varenda gång mötte hon hans blick. Hon såg ut som om hon visste precis vad han tänkte och ville göra. Visste hur hon skulle få honom att göra vad hon ville istället. På ett sätt spelade ingenting av det någon roll. Han lyckades fortfarande ständigt komma på ursäkter för att stanna en dag till. Som han såg det hade han egentligen inte lovat Egwene att han skulle stanna. Men det gjorde han ändå. Vid ett tillfälle tog han en lykta och gick längst ned i klippans källarvalv, ända ner till det som kallades för stora samlingen, och vidare hela vägen till den söndertorkade dörren längst bort i den smala korridoren. Det hade räckt att kika in i dunklet några minuter, titta på de otydliga föremålen täckta med segelduk och ett tjockt lager damm. De slarvigt staplade packlårarna och tunnorna på vars platta ändar det låg ett virvar av statyetter, snidade figurer och besynliga saker av glas, kristall eller metall. Sen hade han skyndat därifrån muttrande, då finge jag allt vara den största dåren i hela världen. Däremot fanns det ingenting som hindrade honom från att ge sig ut i staden. Och när han besökte Måls hamnkrogar eller värdshusen i Charm, den stadsdel där de flesta lagerbyggnaderna fanns, löpte han ingen risk att träffa på Moraine. Det var trånga, mörka lokaler, ofta smutsiga och med dåligt vin, slagsmål och ändlösa tärningspartier. Insatserna var låga jämfört med vad Matt hade vant sig vid, men det var inte därför han alltid gick tillbaka till klippan efter ett par timmar. Han försökte låta bli att tänka på vad det var som drog honom tillbaka till Rands närhet. Perrin såg ibland Matt på hamnkrogarna där han drack allt för mycket billigt vin, spelade tärning som om han inte brydde sig om ifall han vann eller förlorade, och vid ett tillfälle viftade med en kniv när en storväxt sjöman ansatte honom för att han vann så ofta. Det var inte likt Matt att vara så retlig. Men Perrin undvek honom istället för att ta reda på vad det var som bekymrade honom. Det var varken för vinet eller tärningsspelen som Perrin gick dit. Och de som var på humör att slåss ändrade sig alltid efter att ha kastat en blick på hans breda axlar och hans ögon. Däremot köpte han dåligt öl till sjömän i vida skinnbyxor, till handelsmän med tunna silverkedjor över rockbröstet, till var och en som såg ut att komma från något fjärran land. Det han sökte var rykten, skvaller om någonting som skulle kunna locka Fail från Tyr och från honom. Han var övertygad om att hon skulle ge sig av om han bara kunde hitta ett äventyr åt henne. Någonting som kunde ge henne en möjlighet att skriva in sitt namn i sagoberättarnas böcker. Hon låtsades att hon förstod varför han måste stanna kvar. Men fortfarande hände det att hon gav honom vinkar om att hon ville fara därifrån och hoppades att han skulle följa med. Rätt bete skulle säkert kunna locka henne därifrån utan honom. De flesta av ryktena skulle hon, precis som han, genomskåda som förvrängda versioner av gamla sanningar. Kriget som rasade vid Arith-havets kust påstods ha startats av ett folk som ingen hade hört talas om förut, kallade Soshin eller någonting liknande. Han hörde många olika variationer från många olika berättare. Ett sällsamt folk som kanske var Arthur Hökvinges härar som återvänt efter 1000 år. En kar från Terrabon i rund röd hatt och med en mustasch lika tjock som ett par tjurhorn berättade med allvarsam min att dessa härar hade anförts av ingen mindre än Arthur Hökvinge själv, med det sägen om spunna svärdet rättvisan i sin hand. Det gick rykten om att man hade hittat det legendariska Valyrus horn, skapat för att kalla döda hjältar åter från graven. I Gäldan hade det brutit ut upplopp över hela landet. Ilian hade härjats av flera utbrott av massgalenskap. I Carhain hade striderna börjat svalna något, men bara på grund av svälten. Någonstans i gränslanden ökade trollockernas räder i antal. Ingenting av detta var sånt som Perrin kunde skicka Fail till. Inte ens för att få henne att lämna Tyr. Uppgifterna om oroligheter i Shaldre verkade lovande. Hennes eget hemland borde vara lockande. Och han hade hört att Masrim Tame, den falske draken, hade fångats in av Aes Sedena och var i säkert förvar. Men ingen visste vad det var för oroligheter. Det skulle inte känna någonting till att han hittade på någonting. Vad han än fann för äventyr skulle hon säkerligen göra egna efterforskningar innan hon bestämde sig för att följa spåret. Dessutom kunde bekymren i Shaldre vara precis lika farliga som de andra sakerna som han hade hört talas om. Inte heller kunde han tala om för henne var han tillbringade sin tid, för då skulle hon oundvikligen fråga vad han gjorde där. Hon visste att han inte var som Mert, som trivdes på krogar och värdshus. Han hade aldrig varit bra på att ljuga, så han undvek hennes frågor efter bästa förmåga. Och hon hade börjat ge honom långa, tysta, fundersamma blickar. Det enda han kunde göra var att fördubbla sina ansträngningar att hitta någon historia som kunde lura iväg henne. Han måste se till att hon lämnade honom innan han drog med henne i döden. Det måste han. Egwene och Ninive tillbringade flera timmar tillsammans med Joya och Amiko, men utan resultat. Trots Ninives protester hade Egwene provat att berätta för var och en av dem vad den andra hade sagt, för att se om de skulle säga någonting mer. Amiko stirrade på dem och gnällde att hon aldrig hade hört talas om någon sån plan. Men det skulle kunna vara sant, kanske. Hon svettades av iver att vara till lags. Joya sa svalt att de kunde fara till Tanchico om de så önskade. Vad jag har hört är det inte särskilt trevligt att vistas där numera, sa hon lent med glimmande korpögon. Kungen har inte kontroll över mer än själva staden. Och det sägs att panarken har upphört att upprätthålla ordningen bland folket. Det är starka armar och snabba knivar som härskar i Tanshiko. Vem far ni om ni vill? Ingenting hördes från Tervallon. Inga meddelanden om att en Ämelin tronande vidtog åtgärder mot det hot som Mastrim Chaim kanske utgjorde. Det hade gått mer än tillräckligt lång tid för att ett budskap från henne skulle ha kunnat nå dem med någon snabb flodbåt eller en ridande kurir sedan Moraine skickade sina duvor. Förutsatt att hon hade skickat dem. Egwene och Ninive tvistade om detta. Ninive erkände att Aesedain inte kunde ljuga, men hon försökte hitta något kryphål i det Moraine hade sagt. Det verkade inte som om Moraine oroade sig över den Ämelin-tronandes tystnad, men hennes orubbliga lugn gjorde det svårt att säga någonting säkert. Oroade sig gjorde däremot Egwene. Hon undrade om Tanshiko var ett villospår, eller ett verkligt spår, eller en fälla. I Klippans bibliotek fanns det böcker om Terrabon och Tanshiko, men trots att hon läste tills ögonen värkte kunde hon inte hitta minsta antydan om någonting som kunde vara farligt för Rand. Värmen och oron gjorde inte hennes humör bättre, och ibland var hon lika tvär som Ninive. Vissa saker gick emellertid som de skulle. Mert var fortfarande kvar i Klippan. Tydligen började han äntligen bli vuxen och lära sig vad ansvar ville säga. Hon var ledsen att hon inte hade kunnat hjälpa honom, men hon var långt ifrån säker på att någon kvinna i tornet skulle ha kunnat göra mer. Hon förstod hans törst efter att få veta mer, ty hon törstade själv på samma sätt, om en efter en annan kunskap. Det hon ville veta var sånt som hon bara kunde lära sig i tornet, men också kunskaper som kanske ingen hade haft förut och färdigheter som hade gått förlorade men som hon kanske kunde finna på nytt. Avienda hade börjat besöka Egwene regelbundet, uppenbarligen av eget val. Till en början var hon visserligen försiktig och vaksam, men så var hon också ejlkrigare och trodde dessutom att Egwene var en Aes Sedai. Likväl trivdes Egwene i hennes sällskap, även om hon ibland tyckte sig ana outtalade frågor i ejlkvinnans ögon. Det blev i varje fall snart tydligt att Avienda var snabbtänkt och hade ett sinne för humor som var besläktat med Egwens. Ibland slutade deras samtal med att de fnittrade som ett par småflickor. Egwene hade lite svårt att vänja sig vid de egenheter som kom sig av att Avienda var ejl. Till exempel att hon inte gärna ville sitta på stolar och hennes förskräckelse då hon en gång kom in medan Egwene badade i ett försilvrat kar som Ajeren hade låtit bära till hennes rum. Det var inte för att Egwene var naken, tvärtom. När hon märkte att Egwene besvärades av detta drog hon av sig sina egna kläder och satte sig på golvet för att prata. Men över att få se Egwene nedsänkt till bröstet i vatten. Det som gjorde henne så upprörd var tanken på att smutsa ner så mycket rent vatten. Dessutom vägrade Avienda att förstå varför hon och Elaine inte hade gjort någonting drastiskt åt Perrolaine eftersom de ville ha henne ur vägen. Det var i princip förbjudet för en krigare att döda någon kvinna som inte var vigd till spjutet. Men eftersom vare sig Elaine eller Perrolaine var spjutjungfrur ansåg Avienda uppenbarligen att det vore helt i sin ordning för Elaine att utmana Mains första dam till knivduell eller, om inte det gick, strid med bara händerna. Knivar var bäst som hon såg det. Perrolaine såg ut att vara den sorts kvinna som man kunde besegra åtskilliga gånger utan att hon gav upp. Det bästa vore att Elaine helt enkelt utmanade henne och dödade henne. Eller så kunde Egwene göra det åt henne, som vän och nästan syster. Inte desto mindre var det skönt att ha någon att prata och skratta med. Elaine var förstås upptagen för det mesta och Ninnie, som tycktes tjäna tidens gång lika mycket som Egwen, använde sin lediga tid till att promenera längs bröstvärnen i månljuset med län och att på egen hand laga mat som väktaren tyckte om. Ibland skrämde hennes heta eder ut alla kokerskorna ur köket. Ninnie var inte speciellt bevandrad i matlagningens konst. Egwen undrade vad hon själv skulle ha gjort under de kvava timmarna mellan förhören med mörkvännerna om hon inte hade haft Avienda. Svettats utan tvekan och bekymrat sig över att hon kanske skulle bli tvungen att göra någonting som hon fick mardrömmar av att ens tänka på. De hade kommit överens om att Elaine inte skulle vara med under förhören. Ett par ögon till skulle inte göra någon skillnad. Istället såg tronens dotter till att hon alltid råkade vara i närheten av Rand så fort han fick ett ögonblick över. Hon pratade med honom eller bara gick med sin arm i hans, om det så bara var från ett möte med några av storfurstarna till ett rum där några andra väntade på honom, eller till en blixtkontroll av försvararnas logement. Hon blev tämligen skicklig på att hitta avskilda hörn där de kunde sitta en liten stund tillsammans. Visserligen hade han ständigt ett följe av ale-krigare, men snart brydde hon sig lika lite om vad de tänkte som hennes mor skulle ha gjort. Hon lyckades till och med sluta ett sorts avtal med spjutjungfrorna. De tycktes känna till vartenda undanskymt skrymsle i hela klippan och de lät henne alltid veta när Rand var ensam. De verkade tycka att det var en rolig lek. En sak som förvånade henne var att han frågade henne saker om hur man styrde ett rike och lyssnade till hennes svar. Det skulle hennes mor ha sett. Mer än en gång hade Morgase skrattat uppgivet och sagt att hon måste lära sig att koncentrera sig. Det var kanske inte så spännande att lära sig vilka hantverk som måste skyddas i krigstid och hur, och vilka som inte måste det och varför. Men det var lika viktigt som att se till att de sjuka fick vård. Det kunde kanske vara roligt att få en envis furste eller köpman att göra någonting han egentligen inte ville, och ändå tro att han gjorde det av eget val. Det kanske kunde värma hjärtat att låta de hungriga få mat. Men om det skulle gå måste man bestämma hur många bokhållare och vagnar och vagnförare som behövdes. Visserligen kunde man överlåta detta åt andra, men då skulle man inte veta om de hade räknat fel förrän det var för sent. Han lyssnade på henne och lydde många gånger hennes råd. Hon trodde att hon kunde ha älskat honom bara för de två sakerna. Berylane syntes aldrig utanför sina egna rum. Rand hade börjat le så fort han såg Elaine. Ingenting kunde bli bättre. Det skulle i så fall vara om dagarna hade slutat gå. Tre korta dagar, och de rann iväg likt vatten mellan hennes fingrar. Joya och Amico skulle sändas norrut, och hennes skäl att stanna i Tyr skulle försvinna med dem. Det skulle bli dags för henne, Egwen och Ninive att också ge sig av. Hon skulle fara när den tiden kom. Hon hade aldrig ens övervägt att låta bli. Detta gjorde henne stolt. Hon var en kvinna och inte en liten flicka, men fick henne också att vilja gråta. Och Rand, han hade möten med storfurstarna i sitt gemak och utdelade befallningar. Han överraskade dem genom att dyka upp på små hemliga sammankomster mellan tre eller fyra storfurstar som Thom hade lyckats snoka reda på, bara för att upprepa någon punkt från sin senaste befallning. De log och bugade och svettades och undrade hur han kunde känna till deras möten. Han måste finna någon användning för deras handlingskraft innan någon av dem bestämde sig för att Rand måste dödas om det inte gick att manipulera honom. Men han tänkte inte gå ut i krig, vad som än krävdes för att avleda deras lister. Om han måste möta Shamel skulle han göra det, men han vägrade att gå ut i krig. Den del av hans tid som inte gick åt för att hålla efter storfurstarna upptogs huvudsakligen av att utforma en plan. Vissa delar kom från de böcker som han lät bibliotekarierna bära upp till honom i stora drivor, andra från samtalen med Elaine. Hennes råd var sannligen till nytta i hans konfrontationer med storfurstarna. Han kunde se hur de omvärderade honom när han uppvisade kunskaper i ämnen som de själva bara var halvt insatta i. När han ville ge henne äran avvisade hon det emellertid. En vis härskare tar emot råd från andra, sa hon leende. Men bör aldrig ses göra det. Låt dem tro att du vet mer än du gör. Det skadar inte dem och hjälper dig. Hon verkade emellertid glad åt att han hade föreslagit det. Han var fortfarande inte helt säker på att han inte sköt upp åtminstone ett beslut på grund av henne. Han ägnade sina 3 dagar åt att planera och försöka komma på vad det var som saknades. Någonting saknades. De förlorade gjorde ingenting som han kunde reagera på. Alltså måste han göra någonting som de skulle reagera på. 3 dagar, och på den fjärde skulle hon ge sig av. Till Tervallon hoppades han innerligt. Men när han väl gjorde sitt drag misstänkte han att till och med deras korta stunder tillsammans skulle vara till ända. 3 dagar av stulna kyssar, då han kunde glömma att han var någonting annat än en man som omfamnade en kvinna. Om det var anledningen till hans tvekan så visste han att det var dåraktigt. Han var lättad över att hon inte tycktes begära mer än hans sällskap, och i de stunderna kunde han glömma alla beslut, glömma det öde som väntade draken återfödd. Mer än en gång funderade han på att be henne att stanna, men det vore inte rätt att höja hennes förväntningar när han själv inte visste vad han önskade av henne, utöver hennes närvaro. Om hon nu hade några förväntningar, det vill säga. Det var mycket bättre att tänka på dem som en man och en kvinna som gick ut tillsammans en helgdagsafton. Det blev allt lättare att tänka så. Ibland glömde han att hon var tronens dotter och han en fåraherde. Men han önskade att hon inte hade behövt resa. 3 dagar. Han måste fatta sitt beslut. Han måste göra ett drag. Ett som ingen väntade sig. Solen gled långsamt mot horisonten på den tredje dagens kväll. De halvt fördragna draperierna i Rands sovrum dämpade dess skarpa rödgula sken. Calendar glittrade som den finaste kristall på sitt sirliga ställ. Rand gav Maylan och Cernamon en hård blick. Sen kastade han den tjocka bunten med stora ark i finaste pergament på dem. Det var ett fördrag, prydligt nedtecknat, som bara saknade sigill och underskrifter. Det träffade Maylan i bröstet och fursten fångade det reflexmässigt. Han bugade sig som för att tacka för den ära som vederfarits honom. Men bakom hans spända leende syntes hårt sammanbitna tänder. Cernamon trampade besvärat och gned sina händer. Allt samman ser som ni sa, först draken, sa han ängsligt. Spannmål i utbyte mot fartyg. Och 2000 tyrenska soldater, avbröt Rand honom, för att tillse vederbörlig fördelning av spannmålet och värna om tyrenska intressen. Hans röst var som is, men det kändes som om han kokade inombords. Han nästan darrade av lust att ge sig på dessa dårar med knytnävarna. 2000 män under ledning av Torin. Storfurst Torin har intressen i förhållandena med Maine, först draken, sa Maylan förbindligt. Han har intressen av att tvinga sig på en kvinna som vägrar att ens se åt honom, vrålade Rand. Spannmål mot fartyg, det var vad jag sa. Inga soldater. Och sannligen ingen förbannad Torin. Har ni ens talat med Berolaine? De blinkade mot honom som om de inte förstod vad han sa. Det var för mycket för honom. Han ryckte åt sig Saidin och pergamenten i Meilans famn slog ut i lågor. Med ett skrik kastade Meilan den brinnande bunten i den tomma eldstaden. Han borstade hastigt gnistorna från sin röda sidenrock som ändå hade hunnit bli svedd på några ställen. Kärnamon stirrade med öppen mun på de brinnande, sprakande arken som nu började bli svarta. Ni ska gå till Berolane, sa Rand, förvånad över hur lugn hans röst var. Vid middagstid imorgon ska ni ha erbjudit henne det fördrag som jag har befallt. Annars är ni båda hängda innan solnedgången. Jag kommer att hänga storfurstar varje dag, två och två om jag måste. Jag skickar er till galgen till siste man om ni inte lyder mig. Och nu, bort ur min åsyn. Hans stillsamma ton tycktes ha större verkan på dem än när han röt. Till och med Meilan såg besvärad ut när de backade undan, bugande för vartannat steg, under frammumlade löften om evig trohet och lydnad. Det fick honom att må illa. Ut, vrålade han. Och de övergav alla anspråk på värdighet och nästan slogs med varandra för att dra upp dörren. De sprang. En av ale-vakterna stack in huvudet för att kontrollera att allt var väl med Rand innan han drog igen dörren. Rand skälvde i hela kroppen. De äcklade honom nästan lika mycket som han äcklade sig själv. Att hota folk med hängning för att de inte gjorde vad han sa åt dem. Värre ändå, att mena det. Han mindes en tid då han aldrig blev arg. Eller åtminstone hade kunnat hålla vreden i schack de få gånger han blev det. Han gick bort till Callander. Svärdet gnistrade i ljuset som föll in mellan draperierna. Klingan såg ut som skiraste glas, fullständigt klar och genomskinlig. Men mot fingertopparna kändes den som stål, vass som en rak kniv. Han hade varit nära att gripa efter svärdet för att ta hand om Meilan och Cernamon. Han visste inte om han hade tänkt använda det som ett svärd eller för dess verkliga syfte. Båda delarna gjorde honom förfärad. Jag är inte galen än, bara arg, ljus, så arg. Imorgon, mörkvännerna skulle bli satta på ett skepp imorgon. Elaine skulle ge sig av. Och Egwene och Ninive naturligtvis. Tillbaka till Tervallon hoppades han med hela sin själ. Svarta Aya eller ej. Vita tornet måste vara tryggare än de flesta andra platser just nu. Imorgon. Inga fler ursäkter för att skjuta upp det som han måste göra. Inte efter imorgon. Han vände sina händer och tittade på hägen som fanns inbränd i varje hand. Han hade betraktat dem så många gånger att han skulle ha kunnat rita av varje streck ur minnet. Drakprofetian hade förutsagt dem. Två gånger, två gånger ska han bli märkt. Två gånger för livet och två för att dö. En gång hägen för att leda hans väg. Två gånger hägen för att ge hans sanna namn. En gång draken för svunna minnens skull. Två gånger draken för priset som måste betalas. Men om hägrarna gav hans sanna namn, varför behövdes då drakarna? Vad var för övrigt en drake? Den enda drake han hade hört talas om var Luce Therin Telamon. Luce Therin Frändebane hade varit draken. Draken var Frändebane. Fast nu fanns ju han själv. Men han kunde inte bli märkt med sig själv. Kanske var varelsen på baneret en drake. Tydligen visste inte ens Aesedena vad det var för väsen. Du har förändrats sedan jag såg dig sist. Starkare, hårdare. Han snodde runt och gapade mot kvinnan som stod vid dörren. En kvinna med ljus hy, men mörkt hår och mörka ögon. Hon var lång, klädd helt i vitt och silver och höjde ena ögonbrynet när hon såg de halvsmälta klumparna av guld och silver ovanför eldstaden. Han hade låtit dem stå kvar där som en påminnelse om vad som kunde hända när han handlade utan att tänka, när han tappade kontrollen. Det hade inte hjälpt särskilt långt. Celine, flämtade han och skyndade fram till henne. Var kom du ifrån? Hur kom du hit? Jag trodde att du var kvar i Carehane eller... När han stod där och såg ner på henne ville han inte säga att han varit rädd att hon var död eller blivit en av alla svältande flyktingar. Ett flätat silverskärp omgjordade hennes smala midja. Och silverkammar, prydda med stjärnor och månstjärnor, glänste i hennes hår som föll till skuldrorna likt ett nattsvart vattenfall. Hon var fortfarande den vackraste kvinna han någonsin hade sett. Jämfört med henne var Elaine och Egwene på sin höjd söta. Av någon anledning påverkade hon honom emellertid inte på samma sätt som förut. Kanske var det de långa månader som hade gått sedan han sist såg henne. I ett Carehane som ännu inte drabbats av inbördeskrigets fasor. Jag går dit jag önskar gå. Hon såg honom i ansiktet och rynkade ögonbrynen. Du har blivit märkt, men det har ingen betydelse. Du var min och min är du fortfarande. Om någon annan har haft hand om dig så är hennes uppgift avslutad nu. Nu ska jag öppet göra anspråk på det som är mitt. Han stirrade på henne. Märkt? Menade hon händerna? Och vad menade hon med att han var hennes? Celine, sa han mjukt. Vi har haft det trevligt tillsammans. Och svårt. Jag ska aldrig glömma ditt mod och den hjälp som du har gett mig. Men det har aldrig varit någonting annat än vänskap mellan oss. Vi var färdkamrater, men det var också allt. Medan du är i Cheer kan du bo här i klippan, i det finaste gemak som står att uppringa. Och när freden återvänder till Carehane ska jag se till att du får tillbaka dina ägor om det står i min makt. Du har blivit märkt. Hon log ett snett leende. Ägor i Carehane. En gång i tiden hade jag kanske ägor i den trakten. Landet har förändrats så mycket att ingenting längre är som det var då. Celine är bara ett namn som jag ibland använder mig av, Luce Therin. Det är namn som jag har tagit som mitt eget, Elanfear. Rand skrattade till. Ett dåligt skämt, Celine. Man ska inte skämta om de förlorade, lika lite som om den svarte själv. Och jag heter Rand. Vi kallar oss för de utvalda, sa hon med lugn röst. Utvalda till att härska över världen i evig tid. Vi kommer att leva för evigt. Det kan du också. Han tittade bekymrat på henne. Hon trodde verkligen att hon var... Hennes umbäranden för att nå Cheer måste ha påverkat hennes sinnen. Men hon såg inte ut att vara galen. Hon var lugn, sval, säker. Utan att tänka sträckte han sig efter Shaidin och slog i en mur som han inte kunde vare sig se eller känna. Det enda han visste var att den skilde honom från urkällan. Du kan inte vara... Hon log... Ljus, viskade han. Du är en av dem. Han började långsamt backa undan från henne. Om han nådde Kalendor skulle han åtminstone ha ett vapen. Det kanske inte kunde tjäna som Angreel, men skulle duga som svärd. Skulle han kunna bruka ett svärd mot en kvinna, mot Celine? Nej, mot Lanfear, mot en av de förlorade. Hans rygg slog i någonting och han vred på huvudet för att se vad det var. Det syntes ingenting. Han stod med ryggen tryckt mot en vägg av ingenting. Mindre än tre steg bort låg Kalendor och glittrade. På andra sidan väggen. I vanmakt slog han knytnäven mot den osynliga muren, men den var hård som berg. Jag kan inte lita på dig, Luce Therin. Inte ännu. Hon kom närmare och han övervägde att helt enkelt gripa tag i henne. Han var mycket större och starkare än hon, och hon skulle kunna binda honom i kraften så att han blev hjälplös som en kattunge insnärd i ett garnystan. Sannligen inte så mycket att jag kan låta dig hålla i det där, tillade hon och gjorde en grimas mot Callender. Det har bara skapats två starkare Shangreel som en man kan använda. En av dem finns fortfarande, det vet jag. Nej, Luce Therin, det kan du inte få ännu. Sluta upp med att kalla mig så, morrade han. Jag heter Rand, Rand Althor. Du är Luce Therin Telamon. Åh, vad kroppen beträffar är det bara längden som är densamma. Men jag skulle veta vem som dolde sig bakom de där ögonen om jag så hade funnit dig medan du fortfarande låg i vaggan. Plötsligt skrattade hon till. Så mycket enklare allting hade varit om jag hade hittat dig då. Om jag hade varit fri att... Skrattet förbyttes i en bredgad blick. Vill du se min sanna skepnad? Du minns visst inte den heller. Han försökte säga nej, men tungan ville inte lyda honom. En gång hade han sett två av dem förlorade tillsammans. Aginor och Balthamel. Det var de första två som befriats efter att i 3000 år ha varit fjättrade precis under förseglingen till den svarte svängelse. Den ena hade varit mer förruttnad och söndervittrad än någonting kunde vara och ändå leva. Den andra hade dolt ansiktet bakom en mask, som om han inte stod ut med att se det eller låta någon annan se det. Luften skimrade kring Lanfear och hon förändrades. Hon var äldre än han utan tvekan. Men äldre var ändå inte rätt ord. Mognare. Mer fullgången. Ännu vackrare, om nu det var möjligt. En yppig blomma i sitt fulla flor jämfört med en outslagen knopp. Trots att han visste vem hon var blev han alldeles torr i munnen och kände hur det snörpte till i halsen. Hon mönstrade hans min med sina mörka ögon. Hennes blick var full av självtillit, men likväl en aning frågande, som om hon undrade vad han såg. Hon tycktes vara nöjd med det hon kom fram till och log igen. Jag låg djupt begraven, i en drömlös sömn där tiden inte finns. Hjulets vridningar gick mig förbi. Nu ser du mig sådan jag är, och jag har dig i mitt grepp. Hon drog nageln över hans kind, tillräckligt hårt för att han skulle rycka till. Tiden för spel och undanflykter är förbi, Luce Therin, sedan länge. En kramp genomfor hans inre. Så du tänker döda mig? Ljuset bränner dig, jag... Döda dig, fräste hon vantroget. Döda dig? Jag tänker äga dig för evigt. Du var min långt innan den där ljusåriga jäntan stal dig, innan hon ens såg dig. Du älskade mig. Och du älskade makt. En kort stund kände han sig yr. Orden lät sanna. Han visste att hon var det. Men varifrån hade de kommit? Celine Lanfear såg lika förbluffad ut som han, men hon hämtade sig snabbt. Du har lärt dig mycket. Du har gjort mycket som jag inte trodde att du skulle kunna göra utan hjälp. Men du famlar dig fortfarande fram genom en mörk labyrint. Och din okunnighet kan bli din död. Några av de andra fruktar dig för mycket för att vilja vänta längre. Shamael, Ravin, Mogadain. Kanske andra också, men säkert dem. De kommer att söka upp dig. De kommer inte att försöka omvända dig. De kommer att smyga sig på dig, mörda dig i sömnen, för att de fruktar dig. Men det finns de som kan lära dig vad du en gång vetat. Ingen skulle våga sätta sig upp emot dig då. Lära mig? Du vill att jag ska låta en av de förlorade undervisa mig. En av de förlorade, en manlig, en man som hade varit HD under sagornas ålder, som visste hur man brukade kraften, visste hur man undvek alla fallgropar, visste... Han hade fått ett likadant erbjudande tidigare. Nej, jag skulle vägra, även om någon erbjöd mig det. Och varför skulle de? Jag är emot dem, och dig. Jag hatar allting som ni har gjort, allting som ni står för. Dåre, tänkte han. Här står jag, fångad i en fälla och öser ur mig mitt trots, lik någon idiot i en saga som inte begriper att han kan göra sin tillfångatagare tillräckligt ilsken för att hon ska göra någonting åt det. Men han kunde inte förmå sig att ta tillbaka vad han hade sagt. Istället gjorde han det bara värre genom att envist fortsätta. Jag ska förgöra dig, om det står i min makt. Dig och den svarte, och varenda en av dem förlorade. En farlig glöd glimmade till i hennes ögon, men var strax försvunnen igen. Vet du varför vissa av oss fruktar dig? Har du någon aning om det? Därför att de fruktar att mörkrets herre ska ge dig en plats ovanför dem. Till sin egen förvåning fick Rand fram ett skratt. Mörkrets herre. Kan inte heller du säga hans verkliga namn? Inte kan väl du vara rädd för att dra till dig hans uppmärksamhet, så som rättskaffens folk är? Eller är du det? Det vore en hädelse, sa hon enkelt. Deras fruktan är berättigad, Shamels och de andras. Mörkrets herre vill ha dig. Han vill ge dig en plats ovan alla andra människor. Det har han berättat för mig. Det är ju löjligt. Den svarte är fortfarande fjättrad i Shaol Gul. Annars skulle jag kämpa i Tarmengaden i denna stund. Om han känner till min existens vill han se mig död. Jag tänker kämpa mot honom. Åh, nog vet han. Mörkrets herre vet mer än du anar. Det är möjligt att tala med honom. Om man far till Shaol Gul och går ner i domesvalget så kan man höra honom. Man kan bada i hans väsen. Nu var det en annan glöd som syntes i hennes ögon. En hänryckelsens glöd. Hon andades mellan lätt åtskilda läppar och för ett ögonblick tyckte hon blicka ut i fjärran mot någonting sällsamt. Inga ord kan komma i närheten av att beskriva det. Du måste uppleva det för att förstå. Du måste. Hon såg honom igen med ögon som var stora, mörka, inträngande. Böj knä inför mörkrets första, och han kommer att ge dig en plats högre än alla andra. Han kommer att låta dig regera efter eget skön. Om du bara böjer knä inför honom en enda gång för att erkänna honom, ingenting annat. Han talade om det för mig. Ashmodin kan lära dig att använda kraften utan att den dödar dig. Lära dig vad du kan göra med den. Låt mig hjälpa dig. Vi kan förgöra de andra. Det kommer inte mörkrets första att bry sig om. Vi kan förgöra dem allihop. Ashmodin också, när han väl har lärt dig allt du behöver veta. Du och jag kan härska över världen under mörkrets herre i evighet. Hon sänkte rösten till en viskning som rymde lika delar iver och rädsla. Strax före slutet av sagornas ålder skapades två stora Shangri-La. En som du kan använda, en för mig. Mycket mäktigare än det där svärdet. Deras kraft är större än du kan föreställa dig. Med dem skulle vi kunna utmana till och med mörkrets herre själv. Till och med skaparen. Du är galen, sa han hest. Så lögnens fader säger att han ska låta mig gå fri. Jag föddes för att kämpa mot honom. Det är skälet till att jag finns till. För att profetian ska gå i uppfyllelse. Jag ska kämpa mot honom. Kämpa mot er alla. Tills sista striden står. Till mitt sista andetag. Det måste du inte. Profetior är ingenting annat än ett tecken på vad människor hoppas på. Att uppfylla profetian kommer endast att binda dig vid en väg som leder till Tarmengaden och din död. Mokeidain och Shamel kan utplåna din kropp. Mörkrets herre kan utplåna din själ. En död som är fullständig och slutgiltig. Du kommer aldrig att födas igen, hur länge tidens hjul än må vrida sig. Nej. Hon betraktade honom, och det var som kändes så mycket lång tid. Han kunde nästan se hur olika alternativ låg i vågskålarna och vägdes mot varandra. Jag skulle kunna ta dig med mig, sa hon slutligen. Jag skulle kunna omvända dig till mörkrets herre, oavsett vad du vill eller tror. Det finns tillvägagångssätt för det. Hon var tyst en stund. Kanske för att se om hennes ord hade haft någon verkan. Svetten rann ut efter Rands rygg, men han rörde inte en min. Förr eller senare måste han göra någonting, antingen han hade någon möjlighet att klara det eller ej. Han gjorde ett nytt försök att nå Sidin, men hindrades ånyo av den osynliga muren. Han lät blicken flacka över rummet, som om han funderade på vad hon hade sagt. Calendar låg bakom honom, lika omöjligt att nå som om det hade befunnit sig på andra sidan Arith-havet. Hans slidkniv låg på ett bord vid sängen, tillsammans med en halvfärdig räv som han höll på att snida. De oformliga metallklumparna stod hånfullt ovanför härden. En man i gråbruna kläder slank in genom dörren med en kniv i sin hand. Och överallt låg det böcker. Han vände sig mot Lamphere igen och stelnade till. Envis har du alltid varit, muttrade hon. Jag tar inte med dig den här gången. Jag vill att du ska komma till mig av egen fri vilja. Och så ska det bli. Vad är det? Varför ser du så fundersam ut? En man som slank in genom dörren med en kniv. Rands blick hade glidit över mannen utan att han såg honom. Utan att tänka knuffade han Lamphere ur vägen och sträckte sig efter urkällan. Skölden som hade hindrat honom försvann så fort han rörde vid den, och det eldröda svärdet var i hans händer. Mannen rusade mot honom med kniven i ett lågt grepp, beredd för ett dödande hugg. Det var fortfarande svårt att hålla blicken fäst vid honom, men Rand cirklade runt i en mjuk rörelse och fullbordade vinden blåser över muren, högg av mannens knivhand och avslutade med att driva svärdspetsen genom anfallarens hjärta. Ett ögonblick stirrade han in i de matta ögonen, livlösa redan innan hjärtat slutat pumpa, och drog sedan ut klingan. En grå man. Rand tog ett andetag, det första på flera timmar kändes det som. Liket som låg vid hans fötter blödde ymnigt på den fina mattan. Men nu var det inte svårt att fästa blicken på mannen. Så var det alltid med skuggans lönnmördare. När man upptäckte dem var det oftast för sent. Jag begriper inte det här. Du kunde lätt ha dödat mig. Varför distrahera mig så att en grå man kunde smyga sig på mig? Lamphere betraktade honom vaksamt. Jag använder aldrig de själlösa. Jag sa ju att det finns meningsskiljaktigheter mellan de utvalda. Jag valde tydligen att komma en dag för sent. Men du kan fortfarande komma med mig. För att lära dig mer. För att leva. Det där svärdet, nästan fräste hon. Du gör inte en tiondel av vad du kan göra. Kom med mig och lär dig att nå din fulla styrka. Eller tänker du försöka döda mig nu? Jag släppte dig så att du kunde försvara dig. Hennes röst och hållning talade om att hon väntade sig ett angrepp. Eller åtminstone var redo att möta det. Men det var inte det som fick honom att avstå. Lika lite som att hon hade släppt hans bojor tidigare. Hon var en av de förlorade. Hon hade tjänat ondskan så länge att hon fick en medlem av Svarta Aja att framstå som ett oskyldigt spädbarn. Likväl var det en kvinna han såg. Han kallade sig själv en niofaldig dåre, men kunde inte förmå sig att göra det. Kanske om hon försökte döda honom. Kanske. Men hon bara stod där, betraktade honom, väntade. Om han försökte hålla fast henne var hon utan tvekan redo att använda kraften på sätt som han inte ens visste var möjliga. Han hade lyckats skärma av Egwene och Elaine, men det hade varit en av de saker han gjorde utan att tänka. och hur det gick till var gömt någonstans i hans huvud. Han mindes bara att han hade gjort det, inte hur. Åtminstone hade han ett fast grepp om Shaidin. Hon skulle inte överraska honom genom att skära av honom från urkällan igen. Den vämjeliga smittan var ingenting. Shaidin var livet, kanske på mer än ett sätt. En plötslig tanke sköt fram i Rands medvetande som en het källa. Ale-krigarna. Inte ens en grå man borde ha kunnat smyga sig in genom en dörr som bevakades av ett halvt dussin ale-män. Vad har du gjort med dem? Han talade med sträv röst samtidigt som han backade mot dörren med blicken på henne. Vad har du gjort med ale-vakterna utanför dörren? Ingenting, svarade hon svalt. Gå inte ut där. Det kanske bara är en prövning för att se hur sårbar du är. Men också en prövning kan bli din död om du beter dig som en dåre. Han slängde upp den vänstra dörren och stod inför ett vansinnigt skådespel.